Ja, men då var det måndag igen och känner hjärtligt välkomna till Forsa-podden avsnitt 307. Idag är det Lövström, Ridderstolpe, Knös och Engelmark som ska ta er igenom och snacka ner den här härliga motorsporthelgen som var. Jag är superladdad och podda idag efter helgens händelser, framförallt Indycar. Hur känner ni andra? Anders, du ser ju jättetänd ut.
Jag är jättetaggad som vanligt.
Ja, kul. Ja. Knös och Ridderstolpe också ser ut att bara sitta som på nålar.
Jo, men det ska bli kul. Det var ju fantastiskt bra lopp igår från Alabama. Jag förstår att Löfström inte är lika taggad, för han såg väl få någon Formel E eller något annat skräp.
Nej, det är klart han inte
Anders,
gjorde.
Jag åkte på en njurstens anfall i natt och inte sov någonting, men jag är glad ändå.
Ja, exakt. Ja. Det är så det är.
Men den det, som det, en...
vi som har åldern inne vet ju det är att ha njurstensattacker. Mm. Men vad fan, det överlever vi.
Plingar dödsskönt i skålen när man pissar. Ja.
Mm. Den som ändå hade haft ett njurstensanfall. Ja. Fan vad bra man hade mått då. Ja.
Och jag kommer ihåg hur det kändes när man hade njurar. Skämt åsido, det är mycket förutom Indycar och det som gör en lite laddad. Vi ska snacka lite Formel 1 idag och då är det mycket silly season, för det händer ju faktiskt saker varje vecka. Så fort vi lägger på podden på måndag kvällen så jag ser in nya grejer. Självklart ska vi snacka ner loppet som var på Indycar, ett av de bästa formelbilsracen jag har sett på ganska länge. I alla fall ett och ett halvt år. Jättebra lopp. Vi har lite övrig motorsport, vi har lite energidryck för Verstappen och vi har lite citat från Knös och vi har lite väder. Det känns väl bra?
Toppen!
Mm. Vi hoppar rakt in i Formel 1, hörrni. Som jag sa, det är ju otroligt mycket saker som händer hela tiden. Och lite punkter som har kommit upp här. Kan väl börja med den absolut tråkigaste och liksom, jag vet inte, Hülkenberg till Audi.
Fräscht.
Ja, fräscht skrev jag. Ja.
Nej, men kul. Han har ju verkligen vänt på stek ifrån att ha varit på offsiden under pandemiåren. Det inte hände så mycket i hans karriär. Han har verkligen hoppat tillbaka och var het igen. Det är bra gjort. Han har gjort en liten Alonso ändå.
Nej, men jag ringde och snackade med Löfström för jag tyckte det var så pass fräscht så jag var tvungen att prata med honom. Men alltså, det säger mest om egentligen, det är hur jäkla dålig återväxten är i tysk racing. Det är det som är oroväckande.
Ja, men... Ja, men vi pratade om det. Och inget tysk GP, ingenting. Jag har inte jättebra koll på tysk racing så, men det är inte så att det bara rasslar upp talanger i F2 och F3 direkt. Det är det verkligen inte. Men samtidigt så förstår man ju ändå vad Audi är ute efter. De vill ju inte gå med en rookie, självklart. Nu håller de ju på och försöker snärja Sainz då också, men, och det är ju ingen duvunge det heller, men jag förstår valet, men det är ju väldigt tråkigt naturligtvis att välja någon som Hülkenberg. Men han har ju visat sig vara klippstabil i Haas, verkligen. Speciellt om man jämför med en annan oerhört rutinerad man som Magnussen, som jag misstänker vi har sett för sista gången i år. Faktiskt.
Ja, vad säger du, Ridderstolpe, då?
Nej, men det är ju helt rätt. Jag håller ju med er. Analysen är ju stentråkig för tysk racing. Och det är ju faktiskt väldigt tråkigt för Formel 1. För alltså, det är ju, Tyskland är ju en stormakt inom motorsporten. Och att de inte får fram singelsiterförare på någonstans. Liksom. Jag vet inte vad det finns överhuvudtaget i klasserna under. Det är ju inte alls bra. Liksom på längre sikt så är ju det här riktigt, riktigt dåligt. Och varför ska då liksom tyska bilmärken lägga ner miljarder på det här? Man vill ju fortfarande boosta in en tysk förare. Om nu Audi har börjat det, vem ska de fortsätta med sen? Finns ju ingen. Han kan ju inte köra 100 år.
Nej, och det är ju det. Jag förstår ju att de måste ha in en tysk på något jäkla vis. Det är ju trots allt så det är, och det förstår jag. Det finns inte så mycket annat att välja på om man inte kan övertala Vettel eller Rosberg eller någon sån där i comeback. Men jag satt och tänkte lite, jo, det finns en logik i det valet. Men sen, ja, Hülkenberg är rock solid som ni säger, men samtidigt, ja, det behöver. För jag satt och funderade, jag skrev vårt körschema, att det här är ju slutet för Bottas då. Men sen började jag tänka att de behöver ju även någon som inte bara är rock solid, som har jobbat i ett toppteam. Ja, Hülkenberg gjorde ju 2 säsonger i Renault där. Sen har han kört Force India och Williams på Dekis och lite sånt där. Så det kanske öppnar dörren för Bottas. Så vet ni vad, de vill bortse från 1987. Vi leker att 1987 aldrig funnits. Är alla okej med det?
Ja, okej.
Vinner, det är ju första gången på nästan 50 år som vi har en finsk förare i Formel 1. Om vi bortser från 1987.
Ja, jag läste faktiskt någon artikel om det i finsk press, och de var uppenbart oroliga för att det inte skulle vara någon finländsk förare nästa år. Men du har en poäng där. Alltså Bottas, nu har ju han samlat på rätt mycket otur om första lopp. Man har ju inte otur i Formel 1 egentligen, men killen har ju haft liksom sin beskärda del den här säsongen och tidigare också. Men det som du säger, han har ju ändå varit en toppförare i Mercedes. Det är nog inte en dålig erfarenhet. Så att, ja.
Man ska inte underskatta, i alla fall.
Och man ska nog inte underskatta ha en sån kille som, för Sauber som det ser ut idag, så kanske man inte har någon vidare jättestor, man kan inte kapitalisera på nyttan av en Bottas eller Räikkönen som vet hur man har gjort i Ferrari och Mercedes, för de har inte liksom resurser till det. Men nu när det blir Audi så kanske man kan kapitalisera, för om Räikkönen har kommit och sagt så här gjorde vi med McLaren och i Ferrari och liksom det funkar bra, då säger de vi har inte råd, vi har inte folk, vi har inte det eller det. Så där tror jag det finns en vits. Men då kommer vi in liksom på nästa stol också. Det är Carlos Sainz här som är ryktnadsman, och som jag skrev i körschemat är det ett problem att man måste välja mellan Mercedes, Red Bull och Audi? Ja, det är ett jävla problem för honom.
Jag tror inte att han väljer mellan dem i och för sig. Men däremot så väljer han väl mellan Audi och någonting annat. Frågan är vad någonting annat är. För att han vill ju vinna lopp. Men den här sitsen i Audi, den betalar sjukt bra. Det har ju Helmut Marko redan talat om.
Så att, jo, fast samtidigt, Carlos Sainz, ursäkta att jag avbröt dig. Han är i åldern, när pappas stor Carlos dör så är det nog ett rätt fett arv och så. Jag tror inte det spelar någon roll om han tjänar 50 miljoner euro eller 100 miljoner euro.
Det tror jag för Carlos. Jag tror verkligen det. För den familjen så, där är det, ja, det är, alltså, de behöver ju inte suga på ramarna så alltså. Men jag tror nog att Carlos, att pengapåsen där, annars hade han setat i Red Bull redan, tror jag.
Jag tror Red Bull och Mercedes problemet där, som gör att det här är, samtidigt som det är en fantastisk situation han är i, så är det en skitsits för Carlos. Det sista han vill, tror jag, det är att skriva mindre än 2 eller 3 år med Nostal.
Han vill ha något. Ja, det tror jag säger. Jag tror att han accepterar ett 3-årskontrakt. Det tar han nog utan problem om det är Mercedes eller Red Bull. Där klämmer nog inte skon. Och jag vet inte om skon klämmer med pengar heller. För han kommer att få bra betalt. Även om jag inser, som Anders säger, liksom att ja, han vill ha liksom ordentligt med pengar. Men vill han vara andra förare? Vill han vara Max Verstappens sidekick? Nej. Det vill han inte. Om han ska skriva i Red Bull så vill han också ha möjligheten att bli världsmästare. För det är ändå det som är hans mål. Absolut. George Russell har han nog möjligtvis större chans att slå. Men kan han bli världsmästare i Mercedes?
Nej.
Som det ser ut idag så kan han ju inte det. Därför är nog Red Bull intressant. Men att vara spela andra fiol, det är ju inte intressant. Att gå till Audi, ja, men då lägger jag ner karriären och bara kraschar in. För där kommer jag aldrig bli världsmästare. Vad är det jag vill välja? Liksom? Vill jag bli världsmästare? Är det det viktigaste? Då är det Red Bull, men då är jag andra före till Max. Då måste jag slå Max.
Och vi vet ju det, om vi spekulerar lite i Audi, alltså om jag skulle vara Carlos Sainz, nu är inte jag det, då skulle jag vara, han har ju fått efter ett jäkla massa hattande med ett årskontrakt och det varit lite Renault, så fick han smak på det här i Ferrari och började vinna liksom. Och jag tror det är viktigare än någonting annat för honom. Hur mycket vi än vet vilka resurser Audi har, så har vi ett budgettak att förhålla oss till och lite andra grejer, vilket gör att Audi kommer inte bli ett Brown som börjar vinna första året. Det kommer ta 5, 6, 7 år innan de kanske ens är med på pallplaceringar. För det är mycket som behöver återinvesteras i det där gamla BMW-teamet. Och det är faktiskt 15 år sedan BMW hade sina dollar där i Schweiz i Hinwil. Det är ju en fabrik som ska vara en av de mest moderna, men där som jag har förstått det, 2/3 står egentligen helt tomt sedan BMW drogs ur. Så jag tror inte Audi är ett stall han känner. Och han är inte den här som kan slappna av, om ni med, jag menar att nu är ett spännande projekt. För han är faktiskt på väg upp nu, vunnit 3-4 lopp. Det är en sak om han skulle ha haft 22 lopp och en VM-titel och heta Vettel. Då kan man tycka det är spännande att nu hjälper jag dem att bygga upp det. Lite som Schumacher gjorde med Mercedes, och kanske det Alonso känner att han gör med Aston Martin nu.
Ja, men jag håller med. Men alltså, tänk, spekulera nu då att Aston Martin har byggt alla sina grejer. Och de signar Adrian Newey.
Ja, då kommer den.
Vart hamnar Carlos Sainz då? Bara för det är också en pusselbit som man måste ha med i hela det här. Så bara för det, han är inte nu, han är smart och han har ett bra management runt omkring sig. För hans mål är ju tydligt att vinna VM, och då är det ju många parametrar som måste falla dit. Och en chefskonstruktör, definitivt.
Och vill du vinna, så kanske enklast är att gå till Red Bull, men och köra där 2025 då. Då är de att räkna med, men som de är inne på i chatten här, som du sa också, Red Bull känns lite skakigt här nu inför 2026. Man ser ut att bli av med Adrian Newey. Det får det. Jag tror inte alls att de kommer klara av att bygga några vidare motorer. Jag vet inte varför jag tror det. Det bara känns inte som att det är typiskt svårt. Men så Red Bull kanske inte är det där saftiga sätet, men jag tror det bästa Sainz kan göra, det är att köra ett år i ett stall när han tror att han kan vinna. Och det är Red Bull som det är nu. Då måste vi få ut Perez. Och sen försöka kallt räkna med att Audi-stolen finns kvar till 2026 eller något sånt.
Och det gör han ju inte. Och han har ju sagt att han inte, och det verkar som att han inte kommer att köra i Red Bull. Eller det verkar ju i princip klart. I och med att Marco uttalar sig som han gör då. Ganska rätt upp och ner dessutom.
Förhandling.
Ja, men det kan det absolut vara också, naturligtvis. Men samtidigt så har man ju också pratat om att Perez är på gång. Nej, jag tror att det står mellan Mercedes och Audi helt klart. Och det gäller att veta då om Mercedes har en vinnarbil här framöver.
Det, är väl det har de inte. Nej, de vänder inte på det.
Du säger att de inte har det, nej. Men å andra sidan så kan det ju vara så att det går ju cykler där. Så att det kan ju vara så att de kan få ordning på det där ändå inom överskådlig tid. Åtminstone snabbare än vad Audi kommer att få.
Snabbare än Audi.
Så är det så att när det gäller förarlönerna så ingår inte de i budgettaket bara för att...
Nej, men jag menar återinvestera i fabriker, anställa folk. Alltså de har ju mycket hål att stoppa i. Det var det jag menar med den här... Sen BMW drog ut sina miljoner ur Hinwil där så... Så det är där jag menar att det finns mycket pengar att liksom stoppa i svarta hål, tror jag. Vi kommer väl ihåg, det var inte någon reportage när Marcus körde från Sauber och var där och filmade. Här har vi världens bästa vindtunnel, men vi har inte råd att köra den.
Jo, men man öppnade upp en del där när Finn kom in med sina miljarder. Men man utnyttjar kanske inte allt.
Mm. Ja, men då,
vi får väl se, för 26 är ju ett spännande år, för ett helt nytt chassiregel och motorregel. Det kan ju bli så att Mersa träffar rätt, för de är ju ändå en motorkonstruktör. Har gjort med Aston Martin. Mm. Det är så mycket parametrar man måste ta till vara på 26. 25 är ett rätt lugnt år. Vill du vinna 25, då är det Red Bull som gäller. Det finns inget annat. Men 26, det är så stort frågetecken.
Ja, kanske Audi också kan träffa rätt där, även om de har större utmaningar.
Ja, det kan de absolut. Men en sak också, så jag slänger in en brandfackla. Vi har ju fortfarande ett säte bredvid Russell. Jag glömmer bort lite i den här hysterin. Men inte Toto väldigt Ocon?
Jo, jag har sagt förut, men ja, jag tror tyvärr inte han hamnar där.
Nej, jag tror det blir Antonelli efter Hollands Grand Prix.
Det tror inte jag.
Nej, i Williams. Han kör Williams efter Holland. Ja. För då fyller han 18 år och får köra. För då har han licens. Ja. Och det är som en uppvärmning inför ett tomt säte 25. Då kan han köra för Mersa i lugna ro innan 26.
Ja, så har vi ju då stolen i Haas. Vem ska ta det? Vilken av Ferrari juniorerna ska ta den då?
Ja, men det blir han Behrman.
Oliver. Ja,
ihop med Magnusson.
Men ni tror inget om Verstappens eventuella rykten och flytt till nästa år?
Det känns inte nästa år.
Jo, nej, det är vad de säger, men de ska förhandla nu efter Miami, Mercedes, Helmut och Verstappen.
Ja, klart. De flyger ner Svenne Banan dit till och med.
Det
är väl i stort sett bekräftat att de ska träffas då, management och vad heter han, svensken Mercedes?
Ole Källenius.
Ja, just det.
Ola Källenius. Ola. Mm.
Så han ska ju dit och grepp. Men du, en annan sak, det är jättespännande och det finns så mycket att spekulera i, och fortsätt gärna med det på Facebook-sidan. Vi kanske ska öppna en sillutråd där, för det här är ju mer ovisst än någonsin. Men det som börjar läcka ut nu, det är ju det som kanske är mest oroväckande för Red Bull och kanske räddningen för sporten. Det är att Adrian Newey är på väg att lämna. Jag har medvetet valt att inte läsa så mycket om nyheterna, men eftersom de kommer från, vi har ju trovärdiga och mindre trovärdiga och mer trovärdiga källor. Och här kommer ju faktiskt alla de här mindre och trovärdiga och mer trovärdiga säger jag samma sak. Men är det någon som vill ta vid här och berätta?
Vad ska vi berätta? Alltså,
statusen.
Ja, om man säger så här. Om man går efter devisen ingen rök utan eld, så är ju här ett gammaldags ånglok liksom, som pyser ut så mycket rök. En dimridå som knappt går att se igenom i stort sett. För att, alltså, som du säger, om Autosport skriver om det här, om Automotorsport, tyska varianten, var det ju kom ut från var det som kom från början, han Tobi Grüner, va?
Ja, och då han är tillförlitlig.
Ja, han har väl haft rätt ja, jag kan inte komma på någon gång när han har haft fel i alla fall. Och jag menar, nu har ju inte Red Bull officiellt bekräftat det här, men det verkar ju väldigt tydligt att han har pratat med managementet, och det är någon som har pratat vid sidan där, helt klart, och sagt att Adrian Newey har meddelat att han inte vill vara kvar, och anledningen ska ju vara debaclet helt enkelt med
Christian Horner,
precis, och hans affär och alltihopa, och den här schismen att han inte vill vara där. Så jag menar, att han slutar, det känns ju i princip klart, skulle jag säga, i alla fall med tanke på.
Men hur har det spilt över på Newey och rita bilar, kan vi tänka oss då, det tjafset?
Nej,
som är
det har inte spilt över så. Det är en integritetsfråga liksom. Jag vill inte umgås och med mitt arbete sponsra människor med dåligt beteende. Jag tycker det är kudos till honom om han känner att det är på grund av den affären som han drar, så tycker jag att han gör alldeles rätt. Jag skulle också vilja göra det.
Jag skulle säga att det är två olika orsaker. Du har en poäng där, Christian Lundqvist, men det är, jag skulle säga att ett, Han passar på. Två, det är ju Christian Horner som har fått in honom här en gång i tiden. De är ju liksom jättepolar och har alltid varit. Och på något sätt så har han ju blivit... men han gillar inte det här. Han gillar inte att det ska stå i fokus. Han är ju en liten Ron Dennis på det sättet att allting ska vara perfekt och så vidare. Så att jag tror nog att han ser sin chans här och få avsluta karriären i Ferrari. Vad tror Patrik Lundqvist?
Nej, men det ligger väl något i det ni säger. Red Bulls interna maktkamp av vem som ska styra teamet, det tror inte jag han mår bra av, för jag tror han behöver lugn och stabilitet. Och som du även nämner, att det är väl enda chansen han kan lämna teamet. För annars så sitter han ju ganska fast i rätt många kontrakt och klausuler med Horner. Så om det här är hans flykt, eller man ska säga, för att uppleva sin eventuellt sista dröm och få jobba för Ferrari, så är det här enda chans och möjligheten att fly lägret liksom. Det är typ som det ser ut idag.
Sen har vi ju det här med hans eventuella garden leave då. Och hur, för jag menar, slutar han nu eller efter den här säsongen så kommer han ju inte kunna påverka 26-bilen. Det är väl det som kanske kan vara, men det är också bara spekulationer, det är svårt att veta.
Så där kan man väl köpa sig ur också på ett eller annat sätt om, ja, man skulle vilja.
Den där jävla pjäsen vill man nog hålla. Jag vet ju, han senaste begav sig var ju när han lämnade Williams ett år i förtid. Och det var ju det man ska veta om Adrian Newey också, att han vill ju gärna vara med och bestämma om mer än att rita racerbilen. I Williams så var det ju att han kände att de tog beslut om föraren över hans huvud när de sparkade Damon Hill. Och i McLaren var det väl lite liknande. Men man får ju väga in också att Adrian Newey är 65 år. Hans fru hade väl sagt någonting här nu.
Han jobbar väl typ bara två dagar i veckan ändå. Ja. Konsultar lite.
Ja, nej, men hon hade väl uttalat sig något som vände på steken när jag kommit inte ihåg vad det var. Är det någon gång man ska öppna Löfström-plånboken så är inte det när Hamilton eller Verstappen söker en utstall, utan det är om Adrian Newey slutar i Red Bull och sagt att han ska fortsätta med Formel 1. Då är det bara att lasta.
Ja, sen frågan är om man liksom, jag tror inte att det behöver till strålpengar för att locka honom. Ferrari kan betala honom tillräckligt det han vill ha. Jag tror att det är jobbet som lockar där. Liksom. Sen kommer han få bra betalt vart den går. Så är det.
Men det vet vi med honom också. Då ska vi titta vilka stall det var som han har blivit attraherad av i över tid också. Men gå till Aston Martin så finns det en personbilsavdelning att jobba. Det har han ju visat att han vill. Ferrari ska vi inte ens tala om vad det finns där. Alltså vad han kan få jobba med. Jag tror att Adrian Newey kan gå till vilket stall han vill. Berätta precis vilka som helst villkor. Hur mycket eller hur lite han vill jobba med vad och allting. Så länge han bara ritar en racerbil just i året så tror jag inte de bryr sig så mycket. Men...
Du tänker att han ska göra en Gordon Murray?
Ja, varför inte? Men sen vi vet ju inte vad han känner för sporten heller. För jag har ju sett sen 91 har ju hans bilar har vunnit varje år frånsett Ferrari dominansen där. Han kanske är mätt på skit. Han kanske vill med sin nya fru nu vill ut och resa, investera. Alltså, vem vet? Fan, de tröttnar väl också på sina jobb som vi vanliga gör.
Ja, det är klart det med. Varför ska de inte göra det?
Nej. Liksom, det... Nej, men spännande. Alltså det är så mycket variabler i den här sillen så man blir nästan galen. Men det man kan bara slå fast är att superstabiliteten Red Bull har haft sedan de kom in sedan 2025 bara utvecklats och haft en stabil brunn. Där börjar det gunga nu och det gör väl det förr eller senare på alla arbetsplatser.
Jag kan säga så, om jag hade varit Carlos Sainz så hade jag varit den som signar som nummer två. Först Adrian Newey, sen Carlos Sainz. Det spelar ingen roll vart. Bara kör dit så har du åtminstone möjligheten. Så har du den bästa chansen att vinna någonting.
Det är ett litet problem bara. Alltså Adrian Newey, alltså jag vågar sticka ut. Han kommer hamna i Maranello. Dit kommer Carlos inte att gå.
Nej, det är väl liksom det som är det lilla kruxet i kråksången här. Att Adrian Newey har en liten checkbox att fylla innan hans lilla bok är helt komplett. Och det är att vinna VM med Ferrari. Det är väl det som talar emot att signa som nummer två som Carlos som får lämna just Maranello.
Men trots att jag rekommenderar det i så många avsnitt så är jag den enda härskapet som har läst hans lilla bok som är färdigskriven.
Alltså.
Ja, och jag tycker han uttalar sig. Det har ju varit nära Ferrari några gånger.
Ja, men han tog
inte. Det är inte skaver för här Adrian för att gå till Ferrari. Så det kanske vi inte heller ska ta för självklart. Sen är det också före, vill han jobba med Hamilton eller Alonso innan han slutar? Eller vill han, alltså det finns ju sådana aspekter också. Vad han skulle tycka var häftigt.
Undrar om hans rädsla har varit för att bli lynchad i Italien för att han misslyckas.
Kanske.
Det räcker ju att misslycka en gång så är han ju hatad av Italien.
Vinn en gång och du är guda, du är helgon förklarat för resten av livet också. Så att,
det är liksom 50-50.
Ja. Ja,
om det är det som har skrämt honom. Eller om att han gillar det brittiska vädret och brittisk mat.
Ja, det gör ju alla. Brunt och regn, det är ju vackert.
Precis. Ja, ja, Frarri som kör i blått i helgen, jag vet inte. En del försöker få det till en skandal. Det är väl helt okej att de...
Ja, de firar ju år i Nordamerika.
Ja, ja, det är så...
Så det är konstigt. Lite läckert ändå.
Vadå skandal?
Och det är huvudsponsor.
Jättefint.
Ja, ny sponsor HP, Patrik, du har skrivit det. Jag också tänkte, jag vet, det var väl... När McLaren blev av med Vodafone så sa ju Ron Dennis att nu eran är över för titelsponsorer. Men och folk trodde han var dålig förlorare liksom för att han inte hittade någon. Men det har ju faktiskt varit så under lång tid. Men jag har också trott att det är en pendel som slår tillbaka. Så brett Formel 1 har blivit nu. Så, och jag tycker det är häftigt. Det ska vara en titelsponsor. Eller hur, Anders? SIG.
Mastercard är ju på väg tillbaka också, ryktas det, och kommer att bli. Jag vet inte riktigt var Zac ska få plats med en titelsponsor på sin bil. Men,
nej, men han kör Indycar-stuket. Det kommer ju se ut som Felix Indycar, den där bilen. Alltså, jättemycket klistermärken.
Ja, det är svårt att ha en titelsponsor bara, men visst, absolut. Jag gillar också titelsponsorer.
Han kanske gör ett bankkort på vänster skinka eller något på overallerna. Där finns det plats med Mastercard.
Ja,
vad kör vi? Vi kör en sån lager runt och bästa titelsponsorn genom tiderna.
Oj.
Jag kan börja, jag gör bara så här.
Ja, jo. John Play Special är ju klassisk, minst sagt.
Anders? Men,
Anders?
Nej, jag har ingen bra egentligen. Jag gillar ju alltså Sauber Petronas när den var snygg, den bilen faktiskt. Det är en i modern tid som jag gillar faktiskt.
Monitron.
Ja, vilken tyckte jag var bäst?
Ja, den var bra.
Vilken tyckte jag var bäst? Jag har alltid varit svag för Benson and Hatch Jordan när de var gula. Med lite ormar och getingar och vad de nu kan allt på nosen. De tyckte jag var läckert när jag växte upp. Men även West McLaren var jag också jättekär i.
Alltså 7-Up Jordan. Det är en personlig favorit också faktiskt.
Ja, jag tyckte Badass Racing när de körde två, när de körde halva bilen. Det var liksom lite
det var ju...
Ja, det var ju helt hemskt, men det var ju jävligt coolt och innovativt. Liksom,
där har ja, när ni tvättlösningen ju.
När vi tittar på höger sida så ser du det här, och tittar på vänster sida så ser du det så här.
Där har du
Zac Browns liksom löst i allting. Han kan ju, så här, fan, när du tittar uppifrån så är bilen rosa, så här, höger. Alltså,
körde inte Button år i Kina på slutet med en 555 bar Honda?
Jo.
Den var snygg.
De säljer ju 555 i Kina, men inte Lucky Strike.
Mm. Sen Lucky Strike var ju fantastiskt på motorcyklar på slutet på 80-talet. Ja. Men aldrig gjort sig på...
Jag måste få lägga till den här. Mitt absoluta favorit livery alla kategorier. Racerbil, Silk Cut Jaguar.
Ja.
TVR. Grupp C. Mm, ja. Slut på 80, början på 90. Ja. Den.
Det var ju så coolt första gången man kunde åka till England. Så här, då kunde man köpa ett paket Silkat. Det var jävligt svaga sig. Men alltså, fan vad jag gick och köpte Formel 1 sig när jag var i London där som...
Jag var ju känd med så här Galois. Och
ja, här det fanns ju i Sverige Galois. Men det var ju Silkat. Benson & Hedge fanns ju inte. John Play Special fanns inte i Sverige. West cigaretter. Ja, det var coolt. Fan, jag ska börja, måste börja röka här. Det om det. Vi har en Miami här, en sprinthelg. Vi behöver inte snacka så mycket om det. Ska vi tippa vem vi tror vinner, eller ska vi lägga ner tippningen för år? Vad säger ni?
Nej, jag tror vi måste tippa.
Vi följer ju upp den så otroligt noga också, så att det är jättebra.
Nej, det gör vi heller inte.
Nej, Verstappen vinner, säger jag.
Ja, jag tror Verstappen vinner också. Jag tror att Norris kommer att göra ett bra lopp, skulle jag säga.
Norris vinner, Leclerc 2 och Carlos Sainz 3.
Sitt där.
Oh, dubbelt blått på pallen.
Och patta Norris då.
När jag går på Verstappen, Sainz, Leclerc.
På tal om det, någon placerar ju Norris. Vad är han? Vad har han gjort? Har han varit på rave?
Han skurit sig i ansiktet. Han har fått en flaska. Du vet, när man åker sån här turbåt i Amsterdam med barbåt, då är det inte bara dricka på de där båtarna, utan det är ju även sådana saker som
lämnar lite cigaretter rök också.
Ja, precis. Och, men ja, han hade blivit omplåstrad lite grann för att han hade fått en flaska på nosen.
Men vad gör han där?
Det är kungens födelsedag, något sådant som de firade i Holland.
Ja, precis. Jag var faktiskt där och firade den förra året samtidigt. Åkte sån här båt. Jag klarade mig utan skärsår på näsan. Han flög ju hem med Verstappen. Han tog ju Kellys plats där på privatplanet. Mm. Så att de skulle väl göra något där. Jag vet inte. Han kanske vill lära sig hur man vinner eller något. Jag vet inte.
Perström lägger till McLaren Marlboro. Ja, den är absolut. Den är uppe där. Så är det. Ja. Jävla stil, rent och snyggt. Ingen undersökning i Formel 1. Vi ser fram emot Miami. Köra lite där. Stänger vi Formel 1-fönstret och så öppnar vi fönstret till Alabama. Children's Race, bla bla. US Army.
Barber Motorsport Park.
Barber Park Sportor.
Ja, fan vad du är dålig ibland.
Ja, nej, men Children's of Alabama Indy Grand Prix.
Ja, Children's of Alabama. Ja, precis. Ja, men vilket race vi fick. Jag var inne på det i ingressen när vi inledde programmet. Alltså, jag uppskattar ju de här söndagkvällarna. Perfekt tid. Jag tycker det är helt perfekt att avsluta. Istället för att se en trött Beck-film på fyran, så kan man få höra en trött Janne Blomqvist med kommentera ett picked race. Ja, vi har så mycket att prata om, men jag tycker vi börjar med elefanten i rummet, för där tror jag vi mycket att säga. Penske ertappade sig med och har fuskat, men det beror på, serien säger att de har fuskat med push to pass, de flesta har gått igenom, men det som har hänt är att de har använt push to pass och haft push to pass tillgängligt när man inte ska kunna ha det, och de har hittat någon kod till det här i samband med hybridtesterna som man gör. Penske säger att de har glömt att koda tillbaka. Newgarden säger att han uppfattar att de har ändrat reglerna och kan inte förstå hur de uppfattar det, men han var ju jätteledsen. McLaughlin, han säger så här, ja, jag trycker på knappen en gång, jag tryckte faktiskt bara en gång, 1,3 sekunder, så ja, han är ju den som har gjort det här bäst egentligen. Jag tryckte då. Det funkar, jag har inte tryckt något mer eller någonting, skitkonstigt. Och Will Power har ingen sagt någonting till om att det här finns. Han är ju mobbad i det där stallet. Så han har ju varken tryckt eller nyttjat det där, men ändå varit jäkligt snabb. Det var väl en bra summering, Anders, du som är den enda som orkar läsa Marshall Pruetts artiklar som är 2000 sidor långa.
Ja, alltså det man kan lägga till kanske är väl att Penske, det de försvarar sig med är ju då att de har haft en, lite som du sa där, en programvara som har överridit IndyCars då. Och jag har som sagt läst det mesta tekniska här, och jag kan för mitt liv inte riktigt förklara det i radio på detta sätt. Men det är... För mig, när man har läst den tekniska beskrivningen om hur de här push-to-passen funkar, så är det för mig helt omöjligt att detta inte skulle vara med flit. Alltså att man inte har fuskat med flit med alla de säkerhetssystem som man har liksom, som gjort. Och att Chevrolet inte skulle ha... måste ju ha känt till det här, eftersom de tankar ju motorerna efter varje lopp och jämför telemetri. Antingen så har de lurats när de har tankat ur och liksom på något sätt raderar det där, eller så har Chevrolet känt till det. Och båda två är ju i princip lika illa, men i det ena fallet så faller ju liksom det mer på Penske än på Chevrolet. Så frågan är vad som är vad. Jag vet inte, hur mycket har du läst, Patrik?
Nej, inte så mycket som jag borde ha gjort, men det luktar mygel lång väga, och att Cheva kanske inte har följt sina protokoll och meddelat i rätt instans. Okej, de levererar motorer, och vad den koden kan göra däremellan liksom, det kan ju, Penske kan ju koda hur bäst de vill egentligen.
Jo, absolut, absolut, men så här, innan du applicerar en sån här kod så går du igenom ett antal reviews för att se att den här koden är rätt och att den funkar som den ska, allting sånt. Där vet du, de har ju liksom haft, de har ju skrivit ny kod för hybridtestningen, då har det liksom varit fritt med push to pass. Det är bara så här, kör. Och det är inte så konstigt, men sådana här saker loggas ju i programmen där du skriver kod. Det syns ju väldigt tydligt där för den som skriver koden. Det syns dessutom väldigt tydligt i release notesen för den som ska sedan applicera koden. Då läser man release notes och då står det att push to pass is fully activated 100% till exempel. När du sedan kör in den och liksom använder den, men det är jättebra, men då visas det ju sen efteråt, så läser du ju liksom kurvorna och ser väldigt tydligt vart har du tryckt på knappen. Det är liksom, det är som att tända en lampa i den här koden, ja men lyser lampan, då är push to pass aktiverat och du ser dessutom på kurvorna att du har så här mycket. Att inte ha sett detta, först och främst att inte ha noterat det innan St. Pete, att när du ska läsa in koden är jättemärkligt, för du måste passera säkert 3 stycken tollgates. Sen efteråt så syns det ju garanterat för alla som läser den här, bara för de har ju liksom gått igenom kurvorna, de ser ju, lyser lampan på rätt ställe eller inte. Det är ju uppenbart att då inte liksom ens kränga ur sig någonting förrän man är på någon träning i tredje loppet, för att vi har ju ett lopp emellan här också.
Ja, men alltså, vi kan ju dra det också. Alltså själva anledningen till att de kom på det överhuvudtaget, det är ju då att man hade problem att aktivera systemet på Long Beach.
På Long Beach.
Ja, på warm-appen på Long Beach. Så då stängde man
helt... Ja, man skulle ju gärna se att ha tryckt igår med.
Ja. Okay. Och jag menar, då hade man ju liksom stängt av systemet i 10 minuter. Och då upptäcker man att 3 bilar åker omkring och använder systemet, trots att man har det avstängt. Det var, och då kunde man då ta bort den här programvaran, och därför kunde de vara med på Long Beach. De blev inte diskade därifrån. Men alltså jag funderar ganska mycket på det här. Både fram och tillbaka, hej och... Det som jag funderar på, det är ju Newgarden. Han kallar till presskonferens och säger att han tror att de har ändrat reglerna. Alltså, tror han på allvar att någon ska tro på det där? Och så sitter han och säger, det är ju verkligen så här, jag ljuger inte. Och jag menar, det största stallet på griden och en av 3 förare och team i detta stall tror att de har ändrat reglerna. De andra har inte sagt någonting om det.
Men det är alltså, det här som stör.
Det är ju helt absurt.
Det är det som stör mig. Och innan du och jag snackade i telefon, Anders, så hade ju inte Newgarden haft det här också. Alltså, McLaughlin, jag köper, alltså om man tittar på, han använder det 1,3 sekunder när man inte fick göra. Han är känd för, nu vet jag att Ternström la ut något konspiratoriskt, men han har varit känd för allt det. Han sitter och trycker på allting. Mycket. Sen hopp så gick det där igång då, men sen använde inte han det där med Will Power, han har inte ens tryckt någon gång.
Josef Newgarden har 9 sekunder.
Ja, 9,3, och det är strategiskt använt vid omstarter också hela tiden, så han försöker. Och det konstiga är att de verkar inte ha pratat. Nu förstår jag att bil nummer 2 och bil nummer 12 och att det är bil nummer 3, det är olika stall liksom. De måste ju kunna prata ihop sig, för när han står där och rösten hulkar sig, men han lyckas inte ens skära en lök innan, så att det rinner lite tårar också, Newgarden. Ja, låt oss säga att det är så att de har missförstått. Det kanske är så, men sen lyssnar du på de andra förarna och allting också, att det går liksom inte att missförstå det här, att det ska vara nya regler.
Nej, det här, nya regler, det är ju bara satans jävla skitsnack. Men det här är också, Penske är dessutom ett stall som har gjort sig liksom en grej av att de delar, att de pratar med varandra. Det är inte ett stall i stallet med bil nummer 2, bil nummer 3, bil nummer 12. De här delar ju, och att de liksom historiskt sett har liksom verkligen delat information mellan varandra. Så att om den ena får för sig att de ändrar reglerna, så måste alla 3 ha den informationen. Men om de nu att då i det läget sitta i det stallet och säga, jag trodde att de hade nya regler. Alltså det är någonting som inte är okej längre i Team Penske.
Och det som stör mig med McLaughlin också, nu har jag använt 1,3 sekunder, men liksom det är så här, varför för de här killarna som kör de här bilarna, de kan komma in i depån och säga att min motor känns slö, och så säger ingenjören bara nej, det är inget fel på motorn, allt visar bra. Så river de ner motorn och så är det en millimeter på en vevstake som är lite fel, och så ja, att han inte liksom bara oj, nu trycker jag och jävla vilken knuff jag fick, för liksom 50 hästar känns ju de där bilarna, det säger ju alla. Och så låter han det liksom. Det är också konstigt, men jag tror att det här har funnits i bilarna efter det här. Det här är bara vad jag tror, i Penske-bilarna efter det här testet. Mm. Och sen så är det Newgarden och hans ingenjörer och de som jobbar på tvåan som har snackat internt i teamet att det här kan vi använda, det går säkert bra på något vis. Will Power har ingen aning om att det har funnits där i hans bil, och jag tror inte McLaughlin har haft det heller, men han har använt det. Det är det jag tror. Jag tycker att han blir av med segern här, Newgarden, men det är alldeles för billigt. Jag hoppas, som jag förstår det så är, vi har ju lite inside IndyCar faktiskt, att såna här killar som Chip Ganassi och ägarna av Meyer Shank Racing som är Liberty, de är ju inte nöjda direkt över den här situationen. Och det kommer även upp att det har funnits misstankar under förra säsongen att det har varit något med Penske-bilarnas prestanda. Nu kan det vara rykten, men det är sånt snack som går. Förarna var jäkligt tydliga, jag såg Per Ward, jag såg vilka var det mer som...
Colton.
Colton, han var ju väldigt frispråkig, för han förlorade ju race på det här. Scott Dixon var ju diplomatisk, men ändå jäkligt biased vad han tyckte om det här. Och det var jäkligt tydligt under racet, för nu såg man Newgarden var ju påverkad när helgen, han kunde inte köra, men jävla vad man ville trycka till Newgarden. Det tyckte jag var tydligt hela racet. Alla som körde mot honom var lite mer tuffa mot honom än man brukar. Men det jag hoppas på är att de fortsätter utreda. Penske måste ta tag i det här. Han måste berätta liksom, ja, det här är mitt team, fast han har varit ovetande. Jag liksom äger serien och hej och hå. Och Newgarden och bil nummer två måste bli mycket mer straffade än vad de varit hittills.
Newgarden kommer inte köra Penske nästa år.
Ja, han är ju mitt i kontraktsförhandlingar, så att, och det snackas ju om att de i princip hade skrivit på redan, fast de inte har liksom, det var bara något skitgrej kvar. Det kan ju mycket väl vara så att han blir av med styrningen på det här. Jag vet inte hur mycket han får. Säga ska ju också att Roger Penske bjöd ju in alla stallcheferna till ett möte. På en kvart.
En kvart, ja.
En kvart. det är som Stroll, liksom.
Ja, jag skulle säga det. Det känns som ett lite Stroll-senior-möte. Men han vill väl på något sätt... Alltså jag vet inte. Jag känner inte Roger Penske jättebra. Men om han kände till det här... jag tror inte på det, faktiskt. Jag tror att det här är folk under som har velat liksom, se till att vinna. För att pappa Penske ska vara glad. Jag tror inte han har känt till det här. Men...
Ja, jag tror tyvärr att det här är den ärliga bilden av Joseph Newgarden. Jag tror att han gör vad som helst för att vinna. Och det här är nog bara en side effect av det hela. Han gör vad som helst för att vinna. Det är här att liksom... Det här är liksom, om vi tar bort honom ur Penske eller ur serien eller vad som helst, så nej.
Han har ju inte vuxit, om man dömer honom från utsidan, han har ju fortfarande inte vuxit ifrån det här amerikansk fotboll, high school amerikanska
nej,
som vi
ser på.
Därmed liksom, han är ju den killen fortfarande, men de är ju tag, jag tyckte man såg både på McLaughlin och på honom hur jagade de såg ut i intervjuer liksom i blicken och i allting att sen är väl ingen bra krishantering. Men Patrik, du som följer mycket, hur ser man på fusk i amerikansk racing? Det har inte jag
hörde faktiskt på NASCAR-podd när jag åkte hem nu, för det togs också upp det här med Penskes lilla skandal, för han har ju team i NASCAR också, och då sa de det att om de hade börjat mixtra med NASCARs ECU-standard där, alltså räkna med att de hade fått dödsstraff då, för det är liksom så allvarligt att man mixtrar med sådana saker. Det är NASCARs nivå svar på det här. De tyckte väl egentligen att IndyCar hade varit lite mjäkiga som inte hade straffat hårdare egentligen. För det är en enhetsserie, du rör inte sådana grejer. Sen var de ju snabba med att innovationer och komma på nya grejer, och att Logan hade en ny handske som han hade i Atlanta under kvalet. Liksom, det där är häftigt, men mixtra inte med däck, inte med bränsle, och speciellt inte standardiserade koder som ska vara lika för alla. Det är liksom en no-no, du rör inte sånt. Så även i NASCAR-världen så hade de blivit lite tagna på sängen att det här teamet har gjort så liksom. Mm. Så det ser inte så bra ut, det gör det faktiskt inte. Det här är en större bomb som troligen kommer smälla relativt snart. Jag får den känslan i alla fall.
Sen har vi inte samma mediebevakning som i Formel 1, men vi har ju Marshall Pruett och några mer. När de börjar gräva det här bakåt kanske, begära ut grejer, titta på. Det finns ju säkert någon kille i Kina som inte har något att göra, gillar motorsport, som kollar varenda ombordvarv med Newgarden sen 2 år tillbaka, alltså, och det kommer ut på TikTok och överallt. Så de lär väga sina ord på guldvåg nu, alla i Penske. Och den enda som jag tycker faktiskt Will Power, måste jag säga, jag tycker han går med ryggen fri från det här, enligt mig.
Ja, det är möjligt. Han är i alla fall den som jag också tycker liksom hanterar det bäst. Och det var någon som skrev i chatten här att Newgarden tog på sig det där för att få nytt
take kontrakt. One for the team.
Ja, det tror jag inte minsta på, faktiskt. Men man vet,
men någon att, skyddar han ju. Han skyddar ju någon.
Ja. Det är klart han ju. Absolut. Jag väntar bara nu på att Newgarden ska bli av med Indy 500-segern från förra året.
Nej, vi får se om massa.
Roger Penske sätter nog P för det.
Massa kommer väl stämma Indycar för någonting.
Säkerligen.
Ja. Men vi gick ju in med helgen med det här i alla fall. Och lite svar på tal då, som det är lite kul ändå, alltså det piggar ju upp att det blir en annan bass också. Det blir lite Formel 1-aktigt kring Indycar. Jag tycker det piggar upp. Det gjorde att man ville se det här loppet och kvalet lite extra. Sen är det aldrig kul att folk fuskar och håller på, men jag tror ni förstår vad jag menar. Penske-bilarna är jättebra i kvalet då, med Power och McLaughlin. Newgarden, som jag sa, som är ju, han är ju Indycars Iceman liksom på något vis. Han var ju, men han var störd hela, både i race och i träningen. Vi behöver inte prata mer om honom, kvalar dåligt. Vi har ett jättebra kval av Felix igen. De får verkligen till den här bilen på kval då.
Fast ny motor också.
Ja, lite drama under träningarna där. Inte så mycket varv och så. Vad har vi mer från kvalet? Att ja, Dixon gör ett dåligt kval. Marcus har ett svagt kval.
Hörta.
Linus får väl också säga att hyfsat svagt kval. Men vi går in i alla fall. Vad säger ni? Jag såg fram emot det här loppet jättemycket. Bara sticka emellan, vilken fantastisk bana det här är.
Jag håller med. Miljöparkeringen och den banan framför, alltså den kan verkligen förmedla hur jävla fort det går, de här bilarna.
Ja,
men Shanghai-banan ger inte alls den här freelen, fast de går så mycket fortare.
Ja, jag håller med, och man blir nästan åksjuk när man sitter och åker med ibland på riktigt. För det, vad säger du, Anders? Du har ju sett bättre banor, eller hur?
Ja, självklart. Nej, den är helt fantastisk. Det är synd att den ligger i Alabama bara, men den är verkligen, och just omgivningarna, och det verkar vara ett riktigt motorsportmäcka med ett fantastiskt museum. De hade dragit igång någon gammal Ferrari där på morgon tydligen, som de har renoverat i, jag vet inte hur många år. Jag har glömt vilken Ferrari, det var en F1 i alla fall som de hade på museet där dessutom. Det ska tydligen vara det största motorcykelmuseet med klassiska motorcyklar i världen naturligtvis. Och alltihop. Men mitt favoritögonblick, alla kategorier från Indycar, det la någon upp här i Facebookgruppen. Det är ju när han med sopmaskinen där tar kurvan, han är lite inspirerad och välter med sopmaskinen. Det är bara sånt som händer i Indycar. Liksom.
Vad tycker Ridderstolpe om banan då?
Nej, den är magisk. Alltså det här, jag vet inte om de hade, jag tittar ju på Sky när jag tittar på Indycar, och den här liksom, the elevation changes, alltså höjdskillnaderna på den här banan. Och det känner man ju också när man ser bilderna, att det här, det är ju verkligen upp och ner överallt hela tiden. Och det måste ju vara helt fantastiskt att köra och otroligt utmanande. Det är ju verkligen den här högerkurvan som typ aldrig tar slut. Det är ju nere i kompression. Liksom, så du sitter ju, dels har du G-krafterna i sidled, men sen trycks du ju neråt också av Guds nåde liksom, som bara pressar dig snett neråt vänster i den här stilla. Alltså det måste vara otroligt utmanande och häftigt att köra den här banan alltså.
Sen och varenda bromspunkt ligger på ett krön. Det är också genialiskt.
Eller hur? Ja. Den här killen som äger har ju en makaber humor. Det har han ju liksom, och han hade väl förmodligen det i åtanke när han liksom hjälpte till att rita banan.
Nej men det, sen också, vi har ju det här, det var ju lite incidenter och avåkningar, och vi ser att du behöver inte dö i en avåkning bara för att du inte har 2 kilometer betong eller asfalt i en ytterkurva. Alltså det funkar rätt bra. Och jag vill inte att någon ska skada sig, det sämsta jag vet. Men det gör något annat när det är gräs utanför banan. Och det ser du även i närkamper alltså. Så där har vi något att lära lite i Europa, tycker jag. Eller vad säger säkerhets Patrik Lundqvist?
Nej. Mer asfalt. Vi ska inte ha incidenter. Det blir bara massa pappersarbete för papperna.
Ja, jag håller med dig helt.
Jag tyckte det var otroligt
skönt att se. Vi ska ha mer stadsbanor, det är roligare.
Nej, sluta nu. Det var så skönt att se grus och gräs som funkar. Liksom, som bromsar upp bilen och du kan ta liksom, grästuvan där borta innan Armco-staket. Jag är lite kär, tror jag. Jag ska nog sluta nu.
Ja, men vi kör igång racet i alla fall, och det är lite olika däck och så. Det är svårt att vinna ut på alla, men Penske-bilarna sticker iväg ganska övertygande i början. Och på något vis så fick jag för mig att, för de använde ju inget push-to-pass alls i början. Så jag tror det är det här när de ska köra hela loppen nu utan att trycka på knappen.
Jag fick också den känslan. Ja, jag fick samma.
Men de hade ju bra fart i sina bilar. Power ligger ju i bra läge på McLaughlin, men åker av lite. Var det många i kurva 5 den här vänstern det var problem med? Också fantastisk kurva. Vi har en Marcus som går in, eller vi har en Felix först som, ja, han startar ju på sina svarta. Tycker håller ihop det bra ändå liksom, ser. Jag har fortfarande svårt att läsa IndyCar Race som man ska göra, men jag såg att han höll ihop det bra. Vi har en Marcus som kör som en furie första 15 varven. Han måste ha kört om en 10 bilar nästan. Han är så jäkla het. Och vi har en, kan jag ärligt säga, för jag är en ärlig kille, att jag satt och funderade på Linus första stinten, bara, det här ser inte så bra ut, Linus. Han var inte ens med på den här timinglistan, liksom. Han fick vänta till den växla om för att se honom. Men så börjar loppet, och vad har vi för brytpunkt? Vad är första brytpunkten? Vi får en tidig caution som inte...
Det är för att Pat Ward trycker ut Fittipaldi i Hörjösses snabbsväng. Mm. Där blev ju första gulflaggan.
Ja, just det.
Vilket gör att det stör loppet, för det kommer ju i så fel i strategimässigt för när de ska vi tanka nu eller hur gör vi liksom.
Men det var samtidigt det som gjorde Linus lopp. Eftersom han var en av de som gick in och tankade. Jo, det är ju också det som gör lite dynamiken i IndyCar, att blir det en tidig korsen, en tidig gul flagg, ja, men då är det de som inte har någonting att förlora. Nu låg väl han låg 16-17 någonstans ändå, men det var många där bak som gick in och toppade upp lite grann.
Och vet du vad, då vill man ha i kommenteringen, nu tycker jag älskar ju när Robin kommenterar IndyCar, men tänk om man hade Kenny Breck som kan processa de där grejerna jättefort. För jag kan inte processa det här tillräckligt fort. Okej, vad händer för de som går in nu om det och det händer sen i loppet? Det där skulle jag behöva hjälp med när jag tittar. För jag hade räknat bort Linus fram till sista stoppet. Liksom.
Det är rätt att göra det i Indycar också. Nu händer det så väldigt mycket i det här loppet dessutom. Så det är svårt att liksom följa hela loppet och allting vad som har hänt liksom under hela tiden. Men om man plockar ner från förarhåll istället, tycker jag är lite enklare i alla fall. Om vi börjar med Marcus där, som vi kan avfärda ganska snart, eftersom som du säger, han kör ju, hans första stint är ju grym magisk. Verkligen. Mm. Ja, helt magisk. Och sen ser det ut som att han får bränslesiffror, två, däcken tar slut. Det var förmodligen bränslesiffrorna där, för han tar sig om liksom Kirkwood utan att blinka, bara trycker sig förbi. Ja, och sen så 5-7 varv senare så brakar Kirkwood förbi igen. Så att de var nog lite tidiga med strategin där, för att det var det som förstörde hans lopp. Helt enkelt att man satte helt fel strategi, för han var verkligen snabb. Och dessutom så satt man ju då svarta däck sist, som man inte hade någon fart av alls. Då var han dessutom så långt ner i fältet så han fick det var ju liksom rallarslagsmål där bak egentligen i stort sett. Så att, som han sa själv, mycket jobb och ingen utdelning. Så att, ja, mm. Riktigt, riktigt kaoslopp från hans sida.
Men om vi går på nästa svensk då, Felix, som gör, om vi bara summerar loppet, kvala femma, kommer femma, superstabilt, skitbra. Det som var lite nytt med Felix, nu hänger vi inte med lika mycket som i Formel 1 teamradio, men han är lite mer chef i år, tror jag. För de började ju jubla med strategierna tidigt, och han liksom bara, nej men sluta övertänk det här nu liksom. Kanske att han upplever stallet lite orutinerat, men som sagt, jag har inte hört teamradio så mycket, men han var väldigt bestämd nu att lugna ner er nu och liksom
fokus på våran grej. De vill ju berätta jättemycket bilar runt omkring, hur de ligger till liksom, och det här var på, jag tror inte vi hade kört 10 varv innan de började berätta så här saker. Han bara, lugn och fin, fokus på våra grejer, vad är det vi kan koncentrera oss på, vad är det vi ska fokusera på, vad är det vi kan kontrollera och göra själva, gör det och resten kommer. Han var ju dessutom i mål, så var han ju först av de som körde på tvåstopp strategin. De som framför körde ju en trestoppsstrategi och hade mera bränsle att bränna i slutet på loppet, så att han visste ju redan från början, och det var väl lite det som var, som jag också tror kanske var Marcus problematik. I början så gick de in med en trestoppsstrategi och brände på som bara den. Sen när det blev lite jävlar, vi testar och kör en tvåstopp, då får du helt, och då hade de bränt så mycket bränsle så att de siffrorna som han fick var ju liksom nästan att parkera på banan och stå still en liten stund och sen fortsätta köra. Så att det var ju där strategi, det var ju strategimiss som gjorde att Marcus helt förlorade.
Helt rätt. Och grejen var den att det är två saker här egentligen. En är just precis det som du beskriver här, att man väldigt tidigt i loppet tog strategin på Felix och ger honom bränslenummer. Så att man ska klara den här tvåstopparen hela. Och det var ju det som gjorde också att han kunde lägga den här fantastiskt fina ytterrökaren på Palou i slutet. Det har han ju jobbat för hela loppet egentligen. Den andra nyckeln var ju att han fick de svarta däcken att funka så bra i början. Mycket bättre än vad Marcus fick på slutet till exempel, och att han hade dem i början dessutom, så att han kunde koncentrera sig och ha två, nu hade han ju inte två nya röda, men ändå två stinter på röda på slutet där, och just, ja, han gjorde det riktigt bra, och det här har ju varit hans stora svaghet egentligen, Felix, men han har inte riktigt kunnat leverera tre stabila stintar på det här sättet som han gjorde nu. Riktigt, riktigt bra och kul. Snabb har han alltid varit, men det har alltid liksom fallerat någonstans i strategin och däckhantering och allting annat. Nu sitter ju det, och då kommer ju resultaten också. Och jag menar, killen kan ju kvala, det har vi ju sett. Liksom. Så startar han långt fram, då slutar han långt fram.
Jo, nej men superbra, och sen är det inom situationstecken det lilla teamet han sitter och kör i också, och de är väl lite de framgångarna de har haft med Felix här, så bra med att kvala så många, det har ju de aldrig haft det, eller aldrig varit i närheten av det, så det, de får ju lära sig allihopa. Jag tänkte vi tar, nej jag sa fel här, han startar femma och kom fyra då såklart. Vi satt ju och hoppades på att Will Power skulle kroka ihop med McLaughlin på slutet. Lämna dem där hem för de seglar iväg, de kanske kommer in lite. Halvsvensk då, Tom Blomqvist, ja, kvala överraskande bra, men han räcker, jag tycker det är plågsamt att se honom i race. Vad säger ni?
Ja, ganska, men han är ingen single-seater driver heller. Han är en sportvagnsförare som har fått en single-seater drive av några killar som tycker att han är en jävligt bra förare. Jag ger honom lite mer. Jag gillar inte heller. Jag tycker inte riktigt att han är där än. Men jag försöker svälja det lite och ge honom lite mer tid. Det kan ta sig. Det kan ta sig.
Jag vill se honom på valet. Se om han kan om man kan.
Oh, det lät, jag känner, oh, det hade jag ont i magen. Ja, jag blev rädd när du sa
det. Daytona Road Course har jag kört på varmen. Nej, jag tror inte det är hans paradgrej, men jag har gärna fel. Det har jag. Ja, nej, man fick väl lite den körningen för att Meyer Shank inte är med i IMSA längre, va?
Ja,
men lite så.
Fokuserar ju helt och hållet på IndyCar nu när det varit den här lilla Acura Honda skandalen förra året. Apropå att man mixtrar med däckstryck den gången.
Ja, men precis. Nej, men det är som ni säger. Det är inget roligt att se Tom. Det är desto roligare att se Linus.
Ja, då har vi den andra elefanten i rummet också. Linus Lundqvist, vår lilla poddälskling här. Nej, men det är alla förare, svenska räser för våra poddälsklingar. Men som jag sa, jag var lite bekymrad i början. Jag kan inte läsa av loppet, men... Så här, när man summerar det, så vi har något att diskutera vidare. Nej, men han stänger första stinten, om man säger så då. Han stänger det liksom. Det händer inget dumt eller någonting. Och sen jäkla vilken, jag har inte sett någon ha sån jäkla fart sen Olivier Panis i Monaco 96, där när han börjar brumma på den här upptorkande banan. Alltså, för han körde som en furia alltså, och var snubblande nära, skulle jag vilja säga, att ta en andra plats.
Oh ja. Vet du vad han har gjort den senaste veckan? Han har suttit och pluggat. Han pluggade Scott Dixons Long Beach.
Ja.
Sida upp, sida ner, sekund för sekund i video och tittade och lärde sig exakt hur Scott Dixon lyckades spara så jäkla mycket bränsle.
Och så det,
och köra så fort i den kombinationen. Han har liksom lagt så enormt mycket tid på det den senaste veckan. Så att, och nyttjade det de första stinterna här nu, där han sparar bränsle och lyckas hålla sig inom den platsen som de har kommit överens om att han ska göra. Liksom för att få plats. Det är klart, lite flax måste man alltid ha här och där. Men det får man ju om man jobbar för det. Men Det är hans arbetsseger det här.
Ja, och det gäller ju också att inte, alltså det, man kan ju lätt spara bränsle, kan man ju lätt bli långsam också. Det är en fällare där naturligtvis. Det ska gå fort också, det är ju det som Scott Dixon är fenomenal på. Så det är ju rätt kille att studera, det kan man ju inte säga annat. Men det som Linus gjorde så bra här också, det var ju verkligen det här att ja, men man vill ju alltid framåt, men han tog ju rätt fighter här. Och det är ju precis det här som du säger också, Jakob, att det är svårt att läsa ett IndyCar-lopp. Ja, man kan ligga där liksom i fältet. Han låg ju, som du säger, man får titta på rullisten i vissa lägen. Men han låg där ändå och liksom matade och matade. Och när han väl fick fritt spår med den här liksom strategiloppet som det var, så kunde ju han mata på då där. Först Ferrucci då, som också gjorde ett riktigt bra lopp. Även fast han var väldigt tuff. Men han hade ju inte riktigt lika bra bränsleekonomi innan. Och när Ferrucci gick i depå så kunde ju Linus mata på. Jag kommer inte ihåg hur många varv det var, men i ledning åtminstone 5 varv var det väl. Någonting i den där, 4-5 i alla fall.
Ja, 4-5.
Och då hade de ändå haft bra, fart. Jag menar, Scott McLaughlin hade ju inte en chatte att köra om honom där. Han ville inte, det gick väl tillräckligt fort. Sen körde ju väl Scott lite snabbare ändå då, när Linus försvann då. Men det där gjorde ju helt enkelt att han, ja, det var ju pallen där. Det var ju där den han satte den.
Ja, han sa väl det också, det är kul att höra. Han sa att jag gjorde precis det de sa åt mig, så han har nog fått bra hjälp med att läsa racer från bilen. Eller det får väl alla suverän hjälp med, men han har ju levererat på det han har fått till sig. Och det här är ju superkul, och nu är han där uppe. Nu har han tagit liksom, vad säger man, på merit en tredje plats. Det var ju inte att halva startfältet kraschade eller någonting, utan han har verkligen kört till sig den här och hoppas han känner själv att han är med där uppe och slåss.
Ja, han klipper ju Felix och Palou liksom på slutet. Ja, ja. Visserligen har han ju bättre bränsle och bättre däck och alltihopa, men ändå. Jag menar,
det som är med Indycar, han har ju kört till sig det.
Ja,
han har ju kört till sig den fördelen. Det är det här som gör att när Indycar blir så här perfekt som det blev i söndags, inte fjantigt eller att det blir för mycket korsen och sånt, det är då jag tycker motorsporten, det behöver inte vara 1000 omkörningar, men det är så här vi snackar innan vi gick i sändning. Ett Formel 1-lopp, då kan du kolla starten och sen 6 varv in tills de visar reprisen på. Då kan du gå och koka kaffe och sätta dig på toa och prata med frun och allting, så kommer du tillbaka och så har det inte hänt någonting. Här, det gick inte att lämna soffan någon gång, för då var man rädd för nu kommer jag missa skitmycket.
Ja, jag menar, Petter Ward körde ju på folk också i varje kurva.
Så, det gällde ju... så stressad pojk.
Jag hade ju den som förstappen, om vi plockar ner lite team så här. Vi har ju pratat om Penske, vad de har. Nu har de ju så mycket bilar i Ganassi och Palou är alltid, nu har de Linus där uppe när Dixon sviker, om man ska säga. Så de levererar. Vi har Meyer Shank med Felix, gör jättebra, men alltså McLaren, det är ju, jag tänkte ta dem, jag hade skrivit upp dem här på pappret som veckans Verstappen, men Pärro kör urdåligt, Rossi är ju så blek så det finns inte, han verkar inte ens bry sig att han tappar ett hjul, det är liksom, och som jag hör så är det ju inte någon bra stämning i det här teamet med mycket interna stridigheter och sånt, och det börjar, vi var väl inne på det för några avsnitt, alltså med de resurserna och det McLaren har gått in i det här, nu är det dags att börja leverera.
Ja, och jag menar, om vi börjar så här. Petto, han får ett straff för att han kör på Fittipaldi. Och sen precis i slutet då, när han som lök på laxen, så den bästa föraren i McLaren den här helgen, Theo Pourchaire, ja, honom kör han in i liksom.
Ja, det är väl självklart. Det är så de gör. Ingen rookie ska komma här och visa att han är bättre liksom. Det var ju samma med Keselowski och Ekström för massa år sedan i NASCAR.
Ja,
men det är också vänt så att man flög ur soffan. Det är bara en kultur. Men nej, man gör inte så. Han var väl upprörd, Pad, och så skrek han i radion när han fick straffet. I can't believe this was a racing incident. Nej, lilla pojk. Så mycket som vill hela universum att det där var en lite ful avtryckning du gjorde.
Du tittar för mycket på Formel 1, pojk.
Mm. Ja, till och med Hinchcliffe sa i sändning det där var ingen racing incident.
Och så tycker jag det är så fint av Indycar att vänta dela ut straffet så att ni inte tar det under en gul flagg, utan när det blir grön flagga, då kan vi meddela att du får en drive-through så att det straffas hårdare.
Men det är också hur allting, vi måste berömma Indycar, för de hamnar rätt i allting tycker jag. Lagom mycket gul flagg och pacecar. Det vart inte fjantigt. Jag tyckte de hade en bra bedömning på de här incidenterna som var hela vägen. De har annan regelbok i USA mot Europa, så är det. Men här tyckte jag, jag tyckte de hamnar rätt med det också.
Ofta blir det bra när de kör drive-thru eller att de får backa tillbaka till och starta sist i omstarter och så vidare.
Det är ett suveränt straff.
De kan göra snabba beslut. Det tycker jag också är trevligt.
Vissa av de här straffen idag, det går också att komma tillbaka från det straff. Som när det blir många gulflaggor som det blev här i Alabama. Då går det ju faktiskt att tra tillbaka. Ska vi ta Malukas på en gång när vi är på McLaren, eller ska vi ta det sen?
Ja, gör det. Ja.
Nej, men alltså, som vi har pratat om tidigare, så verkar ju som så nu är det ju officiellt att Malukas inte kommer att köra för McLaren. Han har ju inte fått köra ett lopp, så att, jag menar, vad tror vi?
Alltså, hur illa var den här cykelolyckan?
Ja, han är ju uppenbarligen inte läkt liksom, och blivit bra. Jag menar, han har ändå varit en bra... Jag menar, de signar ju honom för att han är en bra förare. Och det är hans första betalstyrning, ska man också veta. Han har ju varit en klassisk paydriver faktiskt tidigare då. Så att det här var ju hans första betalstyrning faktiskt som då gick om intet. Familjen där har ju har ju varit en stor sponsor tidigare då till...
Jag trodde han fortfarande betalade till McLaren.
Nej. Det var en...
Men alltså det måste ju vara väldigt trasiga handleder här liksom. De kommer inte ihop i alla fall, oavsett vad, så är det ju inte... De är inte där än.
Nej, verkligen inte. Det är ju frågan om vem som ska ersätta då. Och Pochard har ju gjort det väldigt bra. Och som jag förstår det ska han väl köra... Nej, just det. Det var inte klart med Indy GP. Men vi har ju en klockren ersättare i Callum Ilott. Men det krockar ju för Indy 500 i alla fall. Då. Men alla ovaler efter Indy 500 krockar ju med vecklopp. Så att det enda är ju att köpa loss honom ifrån växtsitsen. Alternativt köpa loss Theo Pochard. Och så får han ta en crashkurs i att köra oval. Alternativt att hänga in Connor Daly eller Ryan Hunter-Reay eller någon annan på ovalerna då.
Men är inte, vem är det annars? Någon är ju färdig för Indy GP också. Är inte det Theo Pochard?
Nej.
Vad är det mer för inhoppare vi har som jag...
Det är Luca Giotto som är klar.
Giotto är det som är klar för Indy GP också, så är det.
Nu river
jag stället.
Ja, det var inte riktigt Ternström sätta sig på foten läge, men nästan. Nej, men Giotto blir man ju också lite fundersam på. Liksom, bara, vänta lite, det där namnet känner jag igen när de presenterar honom som förare. Det var för bara 5 år sedan han körde F2, liksom. Men han gjorde det hyfsat ändå, får man ändå säga.
Ja, helt okej får man väl säga. Det var ingen katastrof.
Nej. Ska vi tro att McLaren slänger in Montoya bara för att det är skoj? Han körde ju förra året, va?
På Indy 500, tänker du?
Ja.
Ja, alltså, ja. Om Karn håller formen, vilket han inte gjort på länge.
Nej. Alltså rund är också en form.
Ja, rund är också en form.
Men trovärdigheten med Claire, liksom, de måste sitta och tänka, hur fan kunde vi kasta bort Felix? Kolla vad han kan prestera i ett sämre team hela tiden. Vad gjorde du för fel med honom? Och varför bytte vi honom mot Rossi? Liksom. Ja, och ska in Rossi var så jävla viktigt.
Ni nämnde ju att Felix kanske har kul igen. Tänk om McLaren har varit det här. För en gång i tiden lämnade ju Felix Ganassi för att gå till McLaren. För det verkar vara ett roligt, ungt, friskt, skojigt team. Och det passar mig. Det är kul liksom. Och det verkar ju McLaren inte ha varit. Det har varit ganska jobbiga 3 år egentligen där för Felix. Och jag tycker inte så mycket pengar de lägger i det teamet så verkar det inte släppa någon gång. Det är Ward som lyckas få till någon bra helg ibland liksom. Men annars så harvar de ju där nere liksom med Rossi och gänget.
Ja, men de har ju,
och nu när han gick till Meyer Shank, ett litet team. Det är bara 2 bilar. Det känns som att han får bestämma lite. Och det känns som att det är ett gäng som de kan ha kul med varandra för att det är ett litet gäng.
Ja, men det passar honom. Det passar honom jättebra. Det var jag pratade om. Jag ska bara flika in där att McLaren, de gör ju Ferrari-grejer.
Ja.
Det blir ju bara katastrof alltihopa liksom. Det är ju,
Dessutom så har Felix ett flerårskontrakt. Lugn och ro. Mm. Kan bygga någonting och sådär. Det har han inte haft på ganska länge. Hela tiden levt, alltså vi kommer ihåg hur katastrof det var det sista året med McLaren liksom. Du ska inte köra, och det var ju bara snack om att han ska ut, och sen i sista sekund så fick han stanna kvar 1 år till. Det var, måste ju vara hemskt och
ja, men ingen bra miljö. Nej,
det kan inte.
Och innan vi snackar färdigt om IndyCar, vi måste ju bara nämna, Chip, du var inne på det där, Jakob, med Ganassi som har halva fältet nu nästan, men nu, när Dixon och Palou inte riktigt levererar, han levererar väl Palou i och för sig, men vi hade ju, när Dixon inte levererade då, så var det ju ändå Linus som levererade Och Marcus Armstrong får man ändå säga. Han gör ju sitt bästa lopp, kvalar som sitt bästa lopp och gör ett riktigt, riktigt bra lopp också och har bra fart där. Han missar väl lite där på slutet, men gör ändå. Och det var ett litet bekant ansikte i hans garage. Tänkte ni på det?
Ja, det var ju hon... Fru Hamilton höll jag på att säga.
Nej, just det. Hon var ju tillbaka.
Angela Cullen, ja. Stod
tack,
i
hans. Angela exakt. Cullen. Det var lite kul att se henne tillbaka.
Jävla vad de frös kameran på henne. Shit.
Ja, de
ja hon var med varv. I 10 minuter i stort sett.
Ja. Men det där, hon har väl barn och familj och grejer. Jag kan tänka mig Indycar. Lite som Grosjean gjorde. Hon kan väl ha med familjen på ett helt annat sätt på det här än vad hon hade med Hamilton.
Ja, ja det är bara har ju spelen på bakgården så är ju alla där och spelar fotboll med barnen.
Det roligaste jag såg på Felix Instagram, det här med glamouren i Formel 1. Han visade vad han fick för mat när det inte blev en pallplats. Det var liksom en sån här hockeybussen matlåda, en frigolit matlåda. Det
här är perfekt.
Ja, men jag tyckte det var lite kul att det är inga divaliteter där. Det finns jättemycket att säga om Indycar.
Vänta, en sekund. Jag måste bara säga så här. Jag tror att signingen av Angela Cullen till Marcus Armstrong är ett genidrag. Den unga killen är snabb och behöver en sån här erfarenhet av att vinna från något sätt. Han behöver... de här verktygen som hon kan ge honom. Jag tror att Marcus Armstrong gjorde helt rätt att ta in henne till sin del av stallet. Hoppas att Linus kan dra lite nytta av det där.
Han kan ta in Bianca Ingrosso tycker jag ska.
Ja.
Han är fan kompatibel med henne, Linus.
Linus kan få Bianca Ingrosso fast på andra plan.
Jaha. Mm. Ja.
Ja.
Som en sponsordekal kanske.
Som en sponsordekal.
Mm. Ja.
Kaja.
Ja.
Mm-hmm. Ja. Och då måste jag lära sig att säga det. I want a fan Kaja Cosmetics for Ganassi Honda for this victory.
Ja men superkul. Klockan går, jag har en räkmacka står och väntar på mig en våning upp här. Är vi överens alla fyra om att det här var en trevlig söndagkväll?
Ja.
Fantastisk.
Det var det. Mm.
Mm. Och vad säger du övriga då, Ridderstolpe? Vi hade en liten docka, jag vet inte om jag tyckte det var så kul. Jag tyckte det var lite läskigt, den här kvinnliga dockan som åkte ut på banan.
Georgina.
Nej, det är ju hans makabra. Det är tydligen fullt med lite konstig konst. Alltså en lite märklig konst på den här banan. Spindlarna har vi ju sett ganska mycket av. Och sådär. Men det här är nog det enklaste omröstningen som vi någonsin har haft. Alla utom Anders Löfström gav det här loppet en 4.
Han gav en 2. Det är Löfström. Jag som tittar så mycket på... Fan, du är älskvärd, Anders. Jag tittar på mycket Christer Glänning på. Alltså gamla tester från 70. Jag är världens bästa bil. Den får 2 rattar.
Ja, men det är lite så. Nej, men det är 130 av 144 röster på betyg 4. Så vi har ett snittbetyg på 3,95. Jag tror aldrig vi har varit på de här nivåerna. Någonsin, eller vi har inte varit på de här nivåerna någonsin. Det här är det bästa loppet som vi har fått betygsmässigt av alla lopp i hela undersökningshistoriken.
Och det förtjänade loppet, sen blir det ju lite, när vi har 2 svenskar så där topp 4 så det
absolut.
Till jo, men det var inget dåligt lopp, det var det absolut inte. Det var underhållande och så vidare. Jag gillar ju inte när det blir så många gulflaggor, men alltså, om vi säger så här, nu motsäger jag mig själv lite. När du sa att det var länge sedan du såg ett så bra lopp. Jag kommer ihåg exakt när jag såg det. Bland de bästa Indycar-loppen jag har sett. Nu är det lite si och så eftersom jag var på plats då. Men Indy 500 förra året, det var det mest spännande jag har sett.
Ja, i det var sammanhang.
Partist. Då säger jag Indy 500 2019.
Vänta lite nu. Indy 500 2023. 3,986. Barber GP 2024 3,958. Indy 500 förra året var bättre.
Mm, du ser.
Men den var ja, bra.
Du får förena nytta med nöje. Det är på, när det är gul flagg, då startar du bara sedelräknaren bredvid det. Nej, skämt åsido. Month of May sätter igång med urtråkiga IndyGP-slingar och sånt som vi ska åka på nästa gång, men det får vi snacka lite mer om sen. Vi har en hel del över i motorsport. Jag tycker vi börjar med svenska framgångar på Silverstone med en ny jättetalang på uppsegling. Vem vill berätta mer om det?
Anders.
Ja, jag har inte jättemycket att säga. Jag har inte sett loppen, men han har vunnit 2 av 3. Och anledningen till att han bara vann 2 av 3 är att det tredje loppet blev inställt. Linus Granfors i brittiska Formel 4 gör en fantastisk säsong. Alltså, det här var ju tredje loppet han vann. Förra helgen, så, eller förra tävlingshelgen, så vann han 1 av 3. Och det, vi pratade om det då också, men nu har han vunnit 3 på raken här. Sanslöst egentligen. Och dessutom med några vågade omkörningar, om man ska tro rapporterna rätt också. Så att, jättekul, jättekul. Han kommer bli något... riktigt bra den där killen.
Ja, vi håller ögonen öppna.
Är det den familjen som är den här motorsportfamiljen från Eskilstuna som jag läst lite om tidigare?
Jag vet inte vem du läser om från Eskilstuna. Det är svårt att säga.
Nej, jag vet inte var de kommer ifrån. Men Linus är ju storebror och... Nej, vänta. Joel heter ju hans storebror som också har kört där. De är ju 2 bröder Granfors. Det här är ju lillebror.
Mm. Ja, vi får forska lite mer i honom och sen ska vi inte...
Du har nog alldeles rätt, en snabb googling sa Eskilstuna.
Så det ja, men precis, jag tror jag har läst i dem i något annat, jag tror väldigt involverad familj. Mamma och pappa i podden skulle vara kul. Ja.
Det var tävlingshelg på Donington också. Jag vet inte riktigt hur det gick för vår andra Joel Bergström där. Men jag har faktiskt inte sett några resultat. Men han är ju igång med sin Formel B's karriär också då. Och har kört lite grann. Sen har man ju faktiskt kört lite i Monaco också. Jag tar det lite snabbt här. Jaguar tog en dubbel på GP-slingan i Formel E. Det var faktiskt ett hyfsat lopp ändå får man ändå säga. Det hände ganska mycket och... Jaguar gjorde en klassisk, vad ska man kalla det för egentligen? Verlaine hade pole men schabblade bort segern och Jaguar gjorde en taktisk fint faktiskt och tog hem en dubbel. Det var kul att se faktiskt. De kör ju på 1:30 där ungefär.
Kör de långa slingen?
De kör i princip GP-slingar.
I princip, ja. Spännande. Det är bara 15 sekunder efter.
Och du satt ju och slöt titta på NASCAR med ett halvt öga.
Ja, det gick jättedåligt att kolla igår. Det var ju som ni sa, när man gick inte att gå ifrån TV:n för då missar man ju för mycket IndyCar. Jag försökte ju byta mellan loppen men det var bara svårare och svårare att kolla på NASCAR-loppet. Men de körde i alla fall i Dover, Delaware, Monster Mile och det var ganska... klassiskt overlopp. Det hände inte jättemycket. Det var lite krascher. Det blir alltid någon stor krasch för det är en ganska bankad betongbana. Men den som vann till slut det var Danny Hamlin före Kyle Larsson och det var för att nu har förarna börjat lära sig hur man kan störa luften i svängarna så att inte tvåan kan komma om. För det kan man kolla i backspegeln tydligen. Så har de lärt sig det här knepet nu med de här nya bilarna att nu kan du störa varandras luft så kommer de inte förbi.
Hur gör de då? Alltså, de kör iväg så framför dem?
Det räcker för att de lägger sig i mitten på banan ungefär så har de förstört alla spåren för bilen bakom tydligen.
Skoj!
Det
är jävligt kul.
Så blev det när de satte dit en diffuser där bak. Jag har aldrig haft diffuser i NASCAR, men den här nya bilen då skulle de ha en diffuser för F1 coolt liksom.
Men du, jag hade ju lite ont i njuren i natt som jag sa. Då låg jag och tänkte på, jag försökte söka på, vad hette han legenden som bara körde den mot sargen sista varvet förra året?
Ja,
ytterröka.
Ross Chastain.
Hur går det för honom nu?
Han blev 12 igår. Ja. Ett rätt stabilt lopp. teamet har väl inte varit jätteövertygande. Visst, en seger tog de på Atlanta med Suarez, men han ligger där topp 10 och harvar i alla fall. Han är i alla fall med i playoffen, så det kommer, det kommer.
Var det en lagare?
Alltså,
jag tänker på den där ytterröken varje gång vi pratar NASCAR.
Det är ju genialiskt. Han är ju han skapar ju en ny regel efter det. Hail Malone rule. Nu får man inte göra sådana ytterrökare längre.
Vad heter han? Ross?
Ross Chastain.
Vi kan skriva, vi kan länka stavningen.
Ja, jag kan inte stava på engelska.
Det är som så. Ross Brawn, fast
Chastain. Det var det andra som var stulet. Det var det efternamnet som var stulet. Ja, men härligt med lite övrig motorsport och svensk framgångar i yngre. Vi har ju lite att se fram emot svensk racing här. V8 Van der Kar kör igång. STCC verkar ha fått ihop. Bilarna ska tydligen... Jag hörde mig för med någon insight. Bilarna ska vara tillverkade nu i alla fall. Nu måste man ha någon som vill köra dem eller ja, driva dem också. Vi får se. Vi hoppar in på veckans Rich Energy. Vill du börja, Patrik Lundqvist?
Rich Energy. Ska vi ta den till... Jo, men jag ger den till Barber Motorsport Park. Jag tycker det är en fantastisk bana. Det är så bra racing. Alla åren de har varit där, jag blir bara glad av att se hela anläggningen. Så han som har ritat den banan, han får min Rich Energy. Han har fått till den. 100%. Och så är det roligt med den här makabra konsten runt också. Jag tycker det är en liten krydda. Att inte de fick mer panik, funktionären, och satte rödflagg och allt för att utvärdera om det var en människa som föll eller inte. Det tyckte jag var lite förvånad, men de kanske såg att det var en docka föll handlöst.
Jo, men fatta hjärtslaget på killen som sitter i bilen som åker där precis när dockjäveln faller. Ja. Fy fan! Alltså på riktigt.
Tänk om det varit mitt i spåret. Det enda han ser i den hastigheten, det är väl en människa liksom.
Ja, det finns ju inte sportmöss att han ser att det där är en docka. Han ser en kvinnokropp trilla ner. Oh. Helvete. Uff. Ja, nej.
Terapisession därefter.
Som, ja.
Nej, men Barber Motorsport Park. Mm. Jätteläcker.
Det är en Alan Wilson som har ritat den. Han har bara gjort banor i
Alabama.
Ja, precis. Nej, men i USA.
Undrar om han har gjort en nya i Nashville där. Nej, de har byggt en herrejösses bana också. Kommer också bli läcker i framtiden när den är klar. Men det är en annan historia.
Christian Lundqvist, vart vill du?
Min Rich Energy går idag till det svenska motorsportsundret, som man måste faktiskt säga att det har pågått i ett antal år och kommer att fortgå i många år framöver. Det är dags att öka volymen i svensk media, tycker jag. Det snackas för lite, även om vi tycker det kanske snackas mycket nu, men det måste snackas mer, för det... Vi tycker fortfarande att finska förare har dominerat single seater. Det gör de inte längre. Det är svenskar, det är norrmän, det är danskar. Vi har en gammal Valtteri Bottas, men sen då? Sen har vi ingenting från Finland. Vi har Sverige, Norge, Danmark som levererar på högsta nivå. Och bara kör om och kör över. Måste prata mer.
Mycket bra.
Applåd. Anders.
En på nytt född Felix. Nu jäklar kommer en riktigt bra Indy 500 där också. Jag är helt övertygad om det.
Mm. Kul. Ja, men själv Linus Lundqvist, men vi hyllar ju honom genom att heta Lundqvist alla i sändning. Ska väl försöka ansöka om namnbyte i 4 till imorgon. Nej, men det måste en annan sak för den här helgen. Det är kul att open wheel-bilar, kolfiberbilar, att de kan hålla för en liten smäll. Det är också en viktig... Sen ska vi inte ha folkrace, men jag tänker på bara för att du inte får en gummibit på framvingen, att den går i 2000 delar. Vi såg ju han som flög upp i luften och ner med
Kiffin,
liksom bara flög upp. Nej, ja, men jag tycker det är också bra att de blir lite mer robusta sådär. Det gör det hela bra. Vi svänger över till veckans Verstappen då, Anders Lundqvist.
Jaha, hamnar jag först där då? Ja, men det är ju ganska lätt den här veckan egentligen. Det kan ju faktiskt inte bli någon annan än Penske Motorsport.
Mm. Nej, där köper vi. Christian Lundqvist.
Ja, det är svårt att ta något annat än Penske, men jag utser dessutom fuskaren Joseph Newgarden som head Penske i hela hönshuset här. Fan ta dig.
Ska vi inte stå och stampa på samma team här? Jag tycker vi kan ge McLarens IndyCar-team också en liten känga. Stressad Pat Ward och de verkar inte veta vad de gör och får inte på däcken på Rossi. Nej, slarv.
McLaren. Ja, den vill jag, men då tar jag ett annat stall. Då tar jag Ray Ollett med Lanigan Racing. Att styrningen slutar fungera på Fittipaldis bil är katastrof.
Nej, fan inte bra.
Det får inte hända.
Nej.
Det gick ju bra ändå. Bra det, då har vi varit både positiva och negativa. Då ska jag knacka in, för det måste man göra när man går in på tangentbordet. På väderstationen, tausero.se. Fjällbuan är i tråkig som vanligt. Det är noll aktivitet vid fågelbordet. Vi ser att det börjar smälta bort och... Men fan, nu står det en bil vid kåtorna.
Du skämtar.
Lägger han ut en ny skylt, eller vadå?
Jag vet inte, fan, det sitter ingen i bilen, men det står en bil där. Nu ska jag sitta och kolla på den här kameran hela jävla kvällen.
Vissa har ju ett liv, andra har en webcam.
Obehaget, det ska inte stå en bil där.
På tal om det, vart det löst vem som var fotot förra vecka i dikeskanten?
Nej. Den står kvar.
Den står kvar.
Ja. Men vad är det
för bil då? Vad ser du? En militärgrön?
Det ser ut som, kan det vara en Ford Focus? Nej, det är inte en Ford Focus kombi. Det är... Se om riddaren kan få ut kortet. Om jag ger det till honom lite fort. Och fan, det här var ju nästan obehagligt. Kanske någon kidnappning här. Tänk om vi ser det live i den här kameran.
Det får stå för dig. Jag vet ingenting.
Ja. Exakt.
Om man ställt sig så bra så går inte att se regnumret.
Måste vara Litauer då. De är rätt duktiga.
Mm.
På mycket.
Nu ska vi inte vara såna.
Kan vara lätter.
Jakob har ju hängt där du lite till och från. Så att...
Estland.
Estland.
Ja, du vet.
Ja, det... men det, jag har varit lite... perplex av det. Men 3,1 plusgrader, bra luft inne och ute, det är molnigt, så vad har vi i datorn?
Ganska kallt ändå. Jag går först, 8,7.
Bam! Du faktiskt, nej, det är helt ute och cyklar. Tänk på att Pastis, för han har hittat en jävligt
12,3.
Ja, du är där och nosar, men det är inte ljummet skulle jag säga för.
12,7.
Nej, 13,0.
Sitta.
Det är inte så illa ändå.
Bilen står kvar. Fan, bilen står kvar.
Ska jag nog ringa Penskeavdelningen och be dem att ändra till 8,7 så vinner jag.
Ja, gör det. Hörni, superkul, extra kul med en sån här härlig svensk helg i svensk motorsport. Vi ser fram emot nästa vecka då vi kommer snacka lite Formel 1 från Miami, lite övrig motorsport, lite IndyCar och lite annat smått och gott till dess. Ta det lugnt, njut av livet, så hörs vi och ses. Hej då!
Hej då! Det man sänger.